Oss nu och resa mycket på Asien. Vi är i Kina mycket nu och arbetar. I Kina går det fram en våldsam väckelse. Jag tror aldrig jag varit med om något alldeles liknande och sett så många människor som blir frälsta. I Kina säger man att 35 000 människor blir frälsta varje dag i Kina. 35 000 människor. Och det är inte jag som har sagt, utan det är den kinesiska regeringen som säger detta. Att de räknar med att 35 000 människor blir frälsta varje dag i Kina. Så när vi har haft den här dagen så har 35 000 människor blivit frälsta i Kina. Det är alldeles otroligt. Den kinesiska premiärministern sa förra året på partikongressen att Kina har ingen religion, men ska vi ha en så ska vi ha kristendomen, sa han. Och det är en revolution att en kinesisk premiärminister säger något sådant. Så vi har börjat bibelskola, Livets Ord har börjat bibelskola i Kina och var där förra veckan tror jag, eller förra veckan, jag minns inte, det går så fort tiden nu, men hade möjlighet att vara i Kina och undervisa våra elever. Vi har 100 elever i bibelskolan, vi kan inte ha större, vi ska kunna ha 2000, men vi får säga nej till alla som ansöker för att vi får inte ha för stora möten på grund av vissa saker. Så det är väldigt, väldigt härligt och underbart det som sker i Kina. Jag hade också möjlighet att besöka Mongoliet, samma resa, det var det en vecka. Minus 41 grader kallt var det. Det var härligt. Men det är ju ingenting mot vi hade med om tidigare i Sibirien, där hade vi minus 48. Så att, och till minus 62 tror jag det var en gång. Men vi är gjorda, jag var och predikade och det finns ju liksom inga träd i Mongoliet, utan det är trädlöst, det är bara kullar och gräs. Och så bor folket i tält. Och det är väldigt intressant. Och där har de då sina hästar och djur. Och det är väldigt, väldigt speciellt för att säga. Och predika det. Dricka hästmjölk kan man göra där. Det rekommenderar jag inte. Håll dig borta från det om du någon gång blir bjuden på det. Förfärliga dryck. Men ett faktum är att jag blev så glad när jag kom till Mongoliet. Därför att jag blev inbjuden att komma dit i somras och träffade en pastor där. Så sa han att jag var på Livets Ords bibelskola i Abakan i Sibirien. För 10 år sedan, sa han. Och Gud förvandlade hela mitt liv där, sa han. Och nu jag åkte tillbaka och nu hade han en församling på 1600 medlemmar. I Ulaanbaatar. Jag tycker det är fantastiskt och underbart. Och bara se vad, när bibelskolan kommer in och när förvandlade människans liv. Åkte tillbaka till Mongoliet och nu har bara exploderade. Så vi var med om och såg flera hundra bli frälsta i Mongoliet nu. Den här söndagen där. Var på en stor cirkus och predikade. Många blev helade och fantastiska möten hade vi. Och så Gud går fram där och så var vi nere i Burma. Och vi var i Vietnam den här resan också. Och så hann vi med en sväng till Ukraina innan vi kom hit till Finland. Halleluja. Så om du undrar varför vi är här så mycket så är vi där då. Och det är så underbart att se vad Gud gör över hela jorden. Alltså över hela jorden gör han underbara saker. Det är bara, innan jag börjar predika, jag bara nämna att jag har lite broschyrer med mig också om Livets Ords Bibelcenter. De finns här ute. Och det finns en del andra broschyrer om universitetet också. Och om Pastor Ulfs vårseminarium som kommer heta Profetians ande vägleder dig i livet. Det kommer att bli intressant. Och du är välkommen den 21 till den 24 maj ner till Uppsala om du har resorna förbi där. Men du kan ta lite mer information om detta efter mötet. Ska passa på att predika på en gång för att inte göra dig för trött på en gång här. Men ska hälsa också från Pastor Ulf, för pratar han på telefon idag. Han hälsar så mycket. Han glömmer aldrig mötena vi hade här i Sion för. Vad härliga dagar då vi var här, när han var här och predikade i Sion. Min fru hälsades också. Jag är ju gift med en farmor och en mormor nu för tiden. Det har aldrig varit förut. Det är en ny upplevelse i livet. Men vi ser fram emot detta. Och vi har 7 barnbarn. Det är helt otroligt med barnbarn. Man är väldigt glad när de åker hem på kvällarna då. Det är väldigt bra att vara morfar och mor. Man kan skicka hem dem på kvällen. Man bara har dem när det är roligt. Köper glass, går på McDonalds, simmar. Och så skickar man hem dem. Fantastiskt. Jag har en god vän som skrev en dikt en gång. Han skrev så här. Han heter Bobby Harrison. Han skrev så här att jag har sett Eiffeltornets underbara lampor och jag har sett Broadways underbara lampor på New York på kvällen. Fantastiska. De mest fantastiska lamporna är baklyktorna på bilen när mina barnbarn lämnar mitt hem, sa han. Så det finns ju olika saker i livet då. Amen. Så jag ska bara hälsa från alla mina barnbarn. Om du har din bibel ikväll så gå till Lukas evangeliet i 15 kapitlet. Jag ska dela med dig ett bibelord där. I Lukas evangeliet det 15 kapitlet. Vers 1 till och med. Ja, en bit in här. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Och fariséerna och de skriftlärde förargade sig och sa, den mannen umgås med syndare och äter med dem. Och då gav han dem denna liknelse. Om någon av er har 100 får, tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det. Och när han hittar det så blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem, gläd er med mig, jag har hittat fåret som jag har förlorat. Och jag säger er, på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon inte då en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittar det. Och när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger, gläd er med mig, jag har hittat myntet och som jag hade förlorat. På samma sätt säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Amen. Jag ska tala till dem här ikväll om kraften att vidröra en människa i ditt liv. När jag var ung predikant, jag är fortfarande väldigt ung. Jag fyllt 55 år ung är jag. Och jag känner mig ung, jag är inte alls känner mig gammal. Men jag ska säga att när jag var ung så trodde jag faktiskt att jag skulle förändra hela världen. När jag åkte ut som evangelist så tänkte jag, den här stan ska bli totalt förändrad. Och jag märkte efter 2,5 år att jag förändrade inte hela den staden när jag var där och predikade. Och jag har märkt av att jag har inte förändrat hela världen än. Men så jag kan kanske aldrig förändra hela världen. Men vet du vad? Jag kan förändra hela världen för en människa. You got it. Du kan aldrig förändra hela världen. Men du kan vara med om kanske att förändra en människas liv på vägen där du går fram. Och jag tror att många gånger så tänker vi så här, vi ska förändra skaror. Och vi ska förändra tusentals människors liv. Men ett faktum är, du ska vara väldigt lycklig i livet om du lyckas förändra en människa totalt. Som säger, på grund av ditt liv blir mitt liv förvandlat. Och det här är, som jag tror att du ska bli väldigt glad av det här budskapet ikväll. För att det kommer att bli väldigt skönt för dig att veta att du kan aldrig förändra hela Vasa. Men du kan förändra hela världen för en människa i Vasa. Amen. Här talas det om en syndare som blir frälst. Här talas det om ett förlorat mynt som var borttappat. Här talas det om en förlorad son som kom hem. Och fadern blev så glad över en enda. Jag tror att ibland så tänker vi skaror. Men när jag började läsa om evangelierna här i höstas så märkte jag att det är väldigt få ställen där Jesus talar till skaror. Där han talar till tusentals. Men hela tiden så pratar han med en människa. Han rör vid en enda syndare. Han talar med en Nikodemus, prisad vare Herren. Och när Andreas tar med sig Natanael till Jesus så säger Jesus, såg inte jag dig där du satt under fikonträdet? Det vill säga han rörde vid en människa som fick sitt liv förvandlat en dag. Och jag tror att du och jag, vi ska vara lyckliga om vi kan röra vid en människa det här året som kommer. Kanske inte 10 000, men kan vi lyckas att nå en människa? Och jag säger inte att du ska lyckas, men du kan åtminstone försöka. Jesus hade en samaritisk kvinna som han rörde vid när hon satt vid Sykars brunn. Det var liksom inte tusendals. Han gick bara för att dricka vatten. Och när han dricker vattnet så rör han vid den kvinnan, talar om för henne om vägen till frälsning. Och hon går och vinner hela staden för Gud. Du vet aldrig vem du kommer att vidröra. Jag hör om en pastor i Amerika som hade en förfärlig svår tid. Han sa, inte en människa har blivit frälst under min tid här i församlingen. Så han sa upp sig och han gick. Han sa, ja, sa han, det är ju egentligen bara en enda liten pojke i församlingen som har blivit frälst. Och vad är det, sa han. Så han slutade. Det var bara att den pojken var Billy Graham. Så det var ju inte så tokigt i alla fall. Att han vidrörde en människa så blev ganska många vidrörda genom Billy Graham. Eller pastorn uppe i Skottland som jag hörde, som också var med om detta. Att han tyckte det var att livet var så hårt och så få blev frälsta och det var inga skaror. Utan det var bara egentligen, han sa, ja, ingen har blivit frälsad. Inte någon. Och då kom det en 10-åring fram och sa, men pastorn, jag blev frälst. När du predikade. Ja, men du är ju bara ett församlingsbarn, sa hon. Din mamma och pappa är ju med i församlingen. Ja, men jag är väl i alla fall en själ, sa han. Och då sa han, ja. Och han sa, jag lovade pastorn, jag ska inte göra dig besviken, sa han. Jag ska göra någonting stort för Gud. Och det gjorde han. Det var David Moffat som tog evangeliet till många länder i Afrika. Så man vet aldrig vem man vidrör. När du rör vid en människa. Tänk Jesus, han uppväckte Lazarus, en människa. En kvinna i Nain som hade en son som hade dött. Så uppväcker han kvinnans son från det döda. En människa. En liv. En familj blev förvandlad. En i taget. Jesus frälsar aldrig tusentals. Han frälsar en och en. Och det sista Jesus gör på korset, vet du vad det är? Han frälsar en syndare som blir frälst. En som sa, Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Kanske du kan tänka på att säga, ja, sannoliken, du ska vara, inte ni där. Du ska vara med mig i paradiset. Och så blir en, det sista han gör, så tar han med sig en själ. In i himlen. Vet du, det är någonting fantastiskt det här. När människor kommer till tro. När en och en kommer. Och jag tror på den här principen. Faktiskt det var Levi Petrus sista predikan han predikade på Nyhemsveckan. Jag ska själv predika på Nyhemsveckan i år. Och det är 25 år sedan faktiskt. Eller 35 år sedan Levi Petrus höll sin sista predikan, tror jag. Och det ska bli kul att få predika där i sommar. För de har bett mig att jag ska predika om mission. Så jag ska åka ner och predika en riktig brinnande missionspredikan på Nyhemsveckan i år. På torsdagskvällen. Så har du lust att komma dit så kan du komma dit och säga halleluja. Ja. Men i alla fall, så när den helige ande kommer så är det att han, visst ska vi nå skarorna. Visst ska vi vinna många för Gud. Men jag tror faktiskt att vi som kristna har gjort 4 klassiska misstag under åren. Jag växte upp i min tid och i din tid med ett ord som vi lever i och som vi har tänkt på. Och det är vi talar om väckelse. Om du har hört ordet har ni aldrig hört kanske här i Vasa. Men vi har hört det här ordet och vi har levt det här ordet. Vi har bett om det här ordet. Väckelse, väckelse, väckelse. Tills någon sa till mig, men det där ordet står ju inte i Bibeln, sa. Och tänkte jag, men det är klart det står i Bibeln. Och jag har letat i 20 år, jag har inte än hittat det. Så om du hittar det så ge mig det ordet. Men det finns inget bibelord egentligen på ordet väckelse. Ordet väckelse finns inte i den svenska bibeln. Det finns inte ens i den engelska översättningen. Det står revive us again, står det. Men det är ju faktiskt inte väckelse bland folket utan det är väckelse bland Guds folket. Som behöver återupplivas. Det betyder revive, det vill säga ge oss väckelse. Väckelse, väckelse. Och jag tror Så jag tror att ibland gör vi det här misstaget. Vi säger så här att nej, men vi får aldrig någon väckelse. Vi har inte sett någon väckelse. Vi har ju inga skaror. Så vi får ingen väckelse. Och då tror jag det är faktiskt fel. För jag tror vi ska få väckelse. Tack för alla, halleluja. Jag tror vi ska få väckelse. Vi tror vi ska få väckelse i Österbotten. Jag tror att många människor ska bli frälsta i den här staden. Och jag tror att den här krisen som håller på att komma nu kommer de faktiskt inte vara helt fel i allt. Därför att den kommer också uppliva människor att börja tro på Gud. Och börja lita på Gud. Så det är inte bara det som är fel med allt som går neråt nu i ekonomin. Utan det finns också goda sidor som jag tror kommer att lösa ut många härliga saker i väckelsens tider. Så jag tror det är misstag. Det andra misstaget vi gör tror jag, det är att vi säger så här. Ja, men hörde du, jag hörde ibland. Vi har ju ingen väckelse. Det är nog något fel på oss här i Finland. Speciellt här i Österbotten. Eller det är fel på oss i Sverige. Det är fel på oss i Skandinavien. Titta i Afrika. Där är det stora skaror. Titta i Kina. Där är det bättre kristna. De är nog lite bättre kristna än vad vi är. Då ska jag upplysa dig. Jag har faktiskt besökt nu 62 länder. Och jag har aldrig mött bättre kristna någonstans än i Finland. Amen. Aldrig mött bättre kristna än här. Så jag kan upplysa dig, jag kan säga Gud välsigna dig, det finns inga bättre kristna än finska kristna. Det var väl ett upplivande ord här. Amen. Jag kommer inte hit för att avliva dig här, utan liksom uppliva dig. Amen. Så det är liksom en sån här klassisk, ja men det är bättre där. Gräset är alltid grönare på andra sidan, va. Som man alltid först. Så att det där är liksom en myt som man ska ta bort. Det finns inte bättre kristna. Utan kristna är de samma igår, idag och evighet. De är likadana över hela världen. De ser lite olika ut, men de har samma Jesus, samma heligande. Det är ingen skillnad. Det tredje klassiska misstaget vi gör är att vi säger så här. Ja, men vi har ingen väckelse. Hörru du, det var ingen väckelse. Så vad gör vi då? Jo, vi försöker att ändra på budskapet. Vi behöver inte predika längre om synd och omvändelse. Vi behöver inte predika liksom urgamla, utan vi hittar på ett nytt, lite enklare, lättare. Vi behöver inte tala om helig ande. Vi kan tala om energi. Pastor Ulf träffade en pastor i vår stad för några veckor sedan. Jag pratade med dig om det idag. Så sa den här pastorn så här till pastor Ulf. Så du menar att du fortfarande predikar från Bibeln, sa han. Intressant. Och då sa pastor Ulf, ja, det gör vi. Och vi predikar det samma urgamla evangeliet. Jag tror inte man behöver ändra på budskapet. Jag sa inte att man blir vi måste bli lite, får inte bli liksom radikala, utan vi måste liksom bli som alla andra. Men jag tror inte det. Jag hörde, det fanns en journalist i Sverige som kanske, jag vet inte om ni vet vem hon är här i Finland, hon heter Annika Hagström. Många av er kanske vet vem hon är, var väldigt känd i Sverige för flera år sedan. Hon sa så här, det här tycker jag är väldigt speciellt. Hon sa, jag gick till en kyrka en söndagkväll. Jag tänkte att i en kyrka kan man få höra om frälsningen, om Jesus. Men jag fick höra allting annat, men inte det. Ni har ändrat budskapet, så när jag äntligen kommer till kyrkan så är det inte det ni ger mig som jag behövde. Och då tänker jag så här, är det inte så att när människorna kommer till kyrkan, då ska de få höra om en frälsare som dog på korset. Som är uppstånden för de döda. Som kan frälsa dig från alla dina synder. Och rena dig i sitt blod. Men ett faktum att det finns de som idag säger att vi ska avskaffa Bibeln. Vi ska avskaffa blodet. Vi ska avskaffa anden. Vi ska avskaffa jungfrufödelsen. Vi ska avskaffa Bibeln och tecken under. Och allt det där. Så får vi en ny och härlig kristendom. Jag tror inte på det. Jag tror på det gamla duger. Det nya är att det gamla duger. Det var en djup tanke. Och jag tycker det är så fantastiskt. Att här har, i Sverige har vi haft en journalist nu som har kinpustat kristendomen i många, många år. Han heter Göran Skytte. Han hade som mål att ta bort kristendomen från Sverige. Och han hade ett program där han hyvlade av politiker efter politiker. Han körde ner dem i botten tills det satt en pastor som heter Ulf Ekman i hans stol. Och han blev så rörd av det mötet så att han blev frälst några veckor efteråt. Och idag är han förkunnare, predikant, åker runt över hela Sverige och predikar om Jesus Kristus. Han var i vår kyrka. Jag tänkte, jag fick goosebumps när jag ser denne man som jag visste var så anti. Och så frågade pastor Ulf honom, vad är det Sverige behöver? Och sa han så här, på bred skånska, Sverige behöver Jesus. Och den helige ande, sa han. Och för några veckor så satt han i vår kyrka med en stor bibel. Och antecknade och strök under. Och lyssnade på predikan. Tänkte, det är ju helt fantastiskt. Och vet du vad han säger? Ändra inte på budskapet. Ändra inte på evangeliet. Vi behöver det som finns i Bibeln. Det fjärde misstaget vi gör. När vi inte har väckelset, vad är det? Där vi säger, vi måste få en stor evangelist hit. Som kan skaka om staden. Abba! Om Bonke kommer hit, då blir det väckelse. Om Dan kommer hit, då blir det väckelse. Och det blir säkert en härliga möte, då blir det rörelse. Men det blir inte väckelse. Inte på grund av en evangelist. Han kan hjälpa till, han kan uppleva. Men jag har, som jag sa, ett litet förslag här. Medan vi väntar på den stora väckelsen. Låt oss försöka och vinna en själ för Gud. Vet du, Paulus han skriver så här. Om du går till, kan du öppna din bibel en gång till? Ja, det kan du, för du går så. Andra Korinthierbrevet 5 och 11. Där står det så här. Andra Korinthierbrevet 5 och 11. Jag vet alltså vad fruktan för Herren är och försöker därför vinna människor. Han står inte där och ska vinna människor. Han säger att jag försöker att vinna människor. Jag tycker om det här ordet därför att ibland så lyckas vi inte vinna människor. Men vi kan åtminstone försöka. Alltså vi kan åtminstone försöka. Vi kan anstränga oss lite för att sträcka ut våra hjärtan till en människa. Vi kanske inte kan förändra alla, men vi kan hjälpa en människa som behöver hjälp. Vet du, är ju alltid i kontakt med människor. Jag menar, varje dag möter vi människor som inte är kristna på arbetet. Jag menar, vi går på en restaurang till exempel. Vi var på en restaurang och åt här lite grann idag. Och jag har ju en restaurang i Uppsala som jag har gått till. Den heter Excelgrillen. Och intar mina dagliga kebabs där. Vad skrattar du åt? Ja, men det blir så här. Man hamnar, och de är muslimer. De är alltså från Iran och de är absolut inte alls i våran kultur och kommer från helt annorlunda människor. Och jag kom in där en dag och beställde, och han visste, numera vet han precis vad jag vill ha, så den ligger nästan klar i handen när jag kommer in. Blandningen är klar och allt som jag vill ha. De är väldigt trevliga och en dag så frågar han så här: "Hurru, vad gör du, va?" Jag sa, jag är ute och reser, sa jag. "Var reser du då?" "I många länder", sa jag. "Och vad gör du där?" sa han. Och så sa jag, "Jag berättar om en person", sa jag. "Vilken person då?" "Och han heter Jesus Kristus." Jag sa, så han bara pratade med sig. Någonting liksom gick där i restaurangen. Så jag kommer tillbaka en annan dag och så sa han: "Och vad har du varit nu då?" Och en gång så sa han: "Jag har varit i Afghanistan och predikat om Jesus." Afghanistan. Islamic nation. Så pratar man. Så åker du till prickar om Jesus där, sa han. Ja, Jesus. Man hörde hur de tänkte högt liksom. Och de talade högt, fast de sa inte, jag förstod ingenting va. Så i alla fall så kom jag tillbaka en dag så. Och nu då? Vad har du varit nu då? Sa han. Och så berättade jag att, tyckte de om det? Sa han. Ja, han tyckte om det. En dag kom jag in, så tittade han på mig. Så, vet du vad, sa han? Jag var och lyssnade på dig på Livets ord, sa han. Och min fru också, sa han. I tisdags kväll. Och vi tog emot honom bägge två, sa han. Oj! Det var fantastiskt var det. Det var helt otroligt. Och nu, sa han, nu har jag ringt Iran, sa han. Och jag beställt upp min pappa, min mamma. Alla ska komma hit. Alla ska ta emot honom. Hela släkten ska ta emot honom. Och jag kom in en dag. Tror du inte pappan stod där och liksom gjorde pizza? Och så sa han, där är pappa. Nu ska han ta emot honom. Och så tog han emot. Frun tog emot honom. Sonen tog emot honom. Och så ska vi gå bibelskolan. Och från och med nu så är det gratis för dig här, sa han. Abba. Det är därför den har blivit så här stor. Men alla kyrkor har ju en kupol, eller hur? I alla fall så kom han in och sa han så här. Hörru du, nu tog jag emot den där anden också, sa han. Jag tycker om nyfrälstas vokabulär. Den där anden, sa han. Du vet, la 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 baba. Wow. Här är liksom härliga, nyfrälsta, fräscha människor. Som bara vill, nu gå om bibelskolan. Nu ska de liksom, så här va. Och så sa han så här, kom in och sa. Är du hemma på söndag, sa han. Nej, jag ska doppas. Jag tänkte, vad menar du? Doppas? Ja, jag ska doppas. Ja, du menar döpas? Ja, just det. Så döptes hela familjen. Och nu ska pappa från Iran doppas. Och han ska doppas. Och han ska doppas. Och så ska de åka hem. Då tänkte jag, halleluja. Vet vi, jag var glad. Nu har de sålt restaurangen tyvärr och flyttat till en annan ställe. Men nu är det nya, vi ska vinna då. Prisat vår Herre. Nya ägare som ska vinnas för Gud. Men det är någonting underbart att se en människa. En vanlig svensk, jag vill säga. Som bara kommer från ett annat land och som blir frälst, förvandlad, rörd av Gud. Åker vidare i världen och predikar evangelium. Att försöka vinna en. Vet du att evangelisten, det är ju liksom han som sträcker sig ut. Tänk på Filippus när han var i Samarien. Han hade stor väckelse, mäktiga under och tecken. Och så säger Gud till honom. Nu ska du inte vara kvar här länge. Nu ska du åka till Gaza. Det finns inga människor där. Det är ju som ett självmord för en evangelist. Va? Har stor kampanj. Stora högtalare. Tusentals människor. Och så säger han, åk till Gaza. Det finns inga människor där. Och så kommer han dit. Och sitter det en man där. Och läser Bibeln. Och så säger han, förstår du vad du läser? Nej, jag har ingen som vägleder mig. Och så förklarar han frälsningen. Han ber med honom till frälsning. Han döper honom i vatten. Och han blir härligt frälst. Kanske var det så här. Att det största resultatet Filippus hade i sitt liv. Det var den mannen från Etiopien som var då finansministern. Som sen åkte till Afrika och förkunnade Herrens ord. Det finns en vad han vann i Samarien. Det vill säga, ibland så leder Gud dig till en människa. Jesus var en och en människa. En syndare, ett får, ett mynt, en förlorad son, en kvinna vid Sykarsbrunnen, en Nikodemus, en Lazarus, en där och en där. Och Paulus var likadan. Jag sa, Paulus var likadan. När han kom till Filippi i fängelset och det var en fångvaktare som fick sitt liv förvandlat. Och de gick hem till hans hus. Och där döptes de. I en familj. I ett hem. Mötte hela familjen Jesus. Vet du, jag var så glad att det var en man som vittnade för mig. Han är nu 94 år gammal, den mannen. Han kör fortfarande bil. Jag träffade en som körde bil idag. Han var 100 år. Broder Holti fyller 100 år på lördag. Jag var hemma hos honom idag. Han har fortfarande körkort. Jesus. Otroligt alltså. Cykla var det mycket. 20 kilometer varje dag. Och i 100 år. Han sa, nu kan vi inte sjunga ja om han lever ut i 100 år. Han var äldre. Nu får man ha en ny som om han lever ut i 200 år. Det är bara Vasa man kan bli så gammal. Tänk vara 100 år och köra bil. Han ska ut och ha möten i helgen nu. Sjunga. I Kvävlax då. Alla laxar någonstans. Var det någon lax här någonstans? Ja. Och tänker jag så här. Det är fantastiskt. En människa. Han berättade för oss att jag, när jag var ung, jag trodde inte någonting om mig själv. Att jag kunde någonting. Jag hade alltid dåligt självförtroende. Men han är 100 år. Och han har fått vara en välsignelse för så många människor. En gudsman. Kanske inte har haft några stora jättekampanjer. Men han har gjort ett troget arbete. En efter en. Det finns ett styrka att vinna en människa. Ha en god vän. En rysk. Jag har många ryska goda vänner. Så du förstår. Han heter Vasili. Han bor i Amerika. Han är utvandrad till Amerika med sin familj för 20 år sedan. Hans mamma är rysk judinna. Togs av Adolf Hitler till Tyskland, till koncentrationslägerna under andra världskriget. Hamnade i ett koncentrationsläger. Och en tysk lägervakt, en kvinna, började få hjärta för den här ryska och började vittna för henne om Jesus. Hon ville inte veta av Jesus och väntade länge. Men till slut så blev hon sjuk och fick tuberkulos, alltså TBC kallas det för. Och den tyska kommandanten sa att vi måste ta henne till Auschwitz och avliva henne, för vi kan inte, TBC kommer att sprida sig här i lägret. Och då sa den här tyska kvinnan, men kanske jag kan ta henne hem till mitt hus och hjälpa henne som blir frisk. Får man en duktig arbetare så kan hon ta tillbaka henne till lägret. Och då sa den här kommandant, om du kan hitta 7 läkare som kan intyga att hon kan bli frisk igen, så får du ta henne. På en natt hade hon fixat 7 underskrifter. För hon hade fått sånt hjärta för den här ryska judinnan. Så hon tog hem henne, hade henne under 1 år. Efter 1 år var kvinnan botad och frälst. Kriget tog slut. Hon behövde aldrig komma tillbaka till läget. Hon gick tillbaka till Ryssland. Mötte Vasilis pappa. De gifte sig och fick 11 barn. Nu har de flyttat till Amerika och bor hela familjen i Amerika. Idag, hon gick hem till Herren för några dagar sedan. När hon dog hade hon 11 barn, 75 barnbarn och 145 barnbarns barn. Det är det. Hon sa, när vi träffades så är det 432 personer på julafton. Det är en sån här kyrka full, vet du. Och då tänkte jag, vad var det? Jo, det var en tysk kvinna som vann en själ för Gud. Och jag tror de här ryssarna, när de kommer till himlen, kommer de att ropa, var är du tyska kvinna som vann våran mormors mormors mormor? På grund av dig så är vi alla här. Man vet aldrig vem man vinner för Gud. Alltså jag tror att det finns en metod här som är tidslös. Alla kan göra det. Ingen kan säga jag är för gammal. Ingen säger att jag är för ung. Alla kan dela ut en bok. Alla kan ge någonting. Alla kan dela med sig av det man har fått. Det var ju faktiskt någon som sa någonting till dig någon gång om Jesus. Därför är du här. Så vi kanske har en liten skyldighet att åtminstone försöka sträcka oss ut till någon annan. Jag vet att det är ett krävande budskap, men håll ut. Halleluja. För jag tror, om vi alla försöker vinna en själ, då skulle vi säga om ett år, vi har väckelse i Vasa. Då har vi dubbla möten. Kanske. Det kommer en dag när den här kyrkan inte räcker till. Så vi måste börja tänka på att utvidga, bygga ut. Åh, tror du verkligen det blir dyrt? Absolut. Det är det vi tror på, en dyr väckelse. Det är därför jag kommer tillbaka till Österbotten år efter år. Därför jag tror att Gud vill röra vid den här bygden. Och från den här bygden ska det gå arbetare ut över hela världen. Men man kan aldrig förändra hela världen. Men man kan förändra hela världen för en människa. Judarna säger så här: om du har räddat en så har du räddat hela världen, säger de. Vi är inte förmågan att vidröra, men vi kan vidröra en människa. Jag vet att flera år så har jag gått och drömt om att kunna hjälpa barn i Indien som är harmynta. Vet ni det ordet? Det är som man har något fel på läpparna. Gomspalt. Och jag har sett ibland, det finns ju tusentals sådana barn. Och man kan ju inte förändra, men nu fick vi möjlighet här att börja göra någonting genom vi har en fond inne, vi jobbar med indiska barn. Och tänk att för några hundra euro kunna se ett litet barn som inte har läppar. Eller läpparna är åtskilda, så man ser bara tänderna. Ett barn som aldrig kan få ett arbete, aldrig kan få gifta sig. Helt plötsligt på en dags operation får de tillbaka läpparna och får ett nytt liv. Som en pojke sa när han var nyopererad i Indien: nu kan jag pussa min mamma för första gången i livet, sa han. Det är fantastiskt. Alltså det är fantastiskt att få hjälpa ett barn. Vi kan inte hjälpa alla barn, men vi kan ta ett barn i sänder. Jag har en berättelse med mig här idag. Varje gång jag läser så börjar jag nästan gråta. Det var ursäkta mig. 1921. Är det någon av er som är född vid den tiden här? Inte du, va? Nej. Nej, det var många år sedan. Då åkte två unga svenska pingstmissionärer till Kongo för att predika evangeliet. Det brann en eld i deras liv. De heter David och Svea Flod. Åkte iväg till Kongo för att predika evangelium och dela med sig av Jesus. Kommer till en by någonstans ute i djungeln och motståndet är fullständigt kompakt. Hövdingen i byn säger att här får ni inte komma in och predika. Ni får stanna utanför byn. Jag släpper inte in er. Och de står där och de håller på och försöker bara se. Men de bygger ett litet hus utanför byn och är där. Ingen får dem predika. Väldigt frustrerande för mig själv. De hade en liten pojke, 3 år gammal. Men en dag så står det en liten pojke ute, en afrikansk pojke utanför hyddan där eller hus där de bodde och sa att: vill ni köpa fisk? Vill ni köpa frukt? Ja, sa vi gärna, jag sa fru Flod, och hon köpte. Och han kom tillbaka varje dag. Och en dag så tänkte hon: kanske jag ska säga några ord om Jesus till den här pojken. Så hon började berätta lite om Jesus för pojken. Och efter några gånger så säger pojken: kan man få ta emot den där Jesus? Ja, sa fru Flod, det går bra det. Och så fick hon be med honom till frälsning. Men de förstod snart att de kunde inte bo kvar där. Så de beslutade sig för att vi ska dra vidare. In djupare in i djungeln. Så de tar med sig en annan svensk familj och de kommer djupare in. Och detta är ungefär 1922. Där inne blir fru Flod, Svea Flod som heter, gravid. Och föder en flicka som heter Aina. Under födseln så händer någonting som komplicerar. Så att Aina föds men mamman dör. Svea Flod dör. Och begravs där ute i djungeln. Man sätter ett vitt kors, några stenar runt graven. Och det är allt vad man ser, det är allt vad man var kvar. Och David tar sin nyfödda dotter, sin son 3 år gammal och går ner till missionärstationen. Och är helt förstörd, helt bruten. Och säger att jag måste fara hem till Sverige, jag orkar inte vara kvar här. Och han säger så här: Gud tog min fru ifrån mig. Alltså jag kan inte ta hand om det nyfödda barnet. Så han lämnar flickan nyfödd till en annan missionärsfamilj. Som då tar hand om den här nyfödda flickan. Och han får hem till Sverige bitter. Och lämnar sin tro. Allt bakom sig. Flyttar hem till Askersund i Sverige. Bosätter sig där. Åkte aldrig ut på missionsfält igen. Gick aldrig mer i kyrkan. Tappade allt. Besviken på Gud. Efter 8 månader. Är flickan 8 månader. Och de nya föräldrarna får malaria. Och dör bägge 2. Flickan är på nytt igen. Utan föräldrar. Ett amerikanskt missionärspar. Bestämmer sig att adoptera henne. Men de sa att vi måste ta henne till Amerika. För att det var känsligt med myndigheterna. Så de tog henne till Amerika. Hon blev amerikansk medborgare. Växer upp. Och kommer till ett universitet i Minneapolis där hon blir frälst. Möter en man som är pastor. Och de blir en pastorsfamilj. En dag dimper ner en svensk tidning i hennes brevlåda. Och det är en bild på en grav i Afrika där det står Svea flod. Och då förstår hon, det är ju min mamma. Hon springer iväg och försöker få tidningen översatt från svenska till engelska. Hon kunde ingen svenska och har aldrig varit i Sverige. Och när hon är där så ser hon att det är en berättelse. En story som vi säger på engelska. Om en svensk missionärsfamilj som åkte till Afrika. Och fick egentligen bara vinna en pojke för Gud. Men den pojken som blev frälst. Gick tillbaka till byn. Och växte upp i den här byn. Och övertygade hövdingen i byn att bygga en skola. Efter han hade blivit frälst. Och sen vann han alla studenterna, alla eleverna i den skolan för Jesus. Och alla föräldrarna blev frälsta. Och till slut blev hövdingen frälst också. Och så stod det i artikeln. Och nu är 600 människor i den byn frälsta. På grund av en missionärsmamma som predikade om Jesus för en pojke. När hon läser det här så blir hon naturligtvis rörd att det var hennes mamma. Så hon fick en insamling i bibelskolan så hon kunde åka tillbaka till Sverige och möta sina släktingar. Och på hennes 25-årsdag av sitt bröllop så åker de tillbaka. Hon kommer till Askersund. Träffar väldigt känslomässigt hela sin släkt och sin familj. Sina halvsyskon och helsyskon. För pappan hade gift om sig och fått 4 andra barn. Men var alkoholiserad. Hade druckit sprit hela sitt liv sedan han lämnade Afrika. Och så säger hon så här. Jag skulle vilja träffa min pappa, så. Då säger sonen så här. Tala bara inte om Gud med honom. Han hatar Gud. Så hon går dit. Knackar på dörren. Och där ligger David Flod. 73 år gammal. Spritflaskor står över hela lägenheten. Och så säger Aina Aggi, som hon heter på engelska nu. Pappa, sa hon. Det är jag, Aina. Och han tittar på henne och han börjar gråta, så säger han: jag hade aldrig tänkt att överge dig, men Gud tog din mamma ifrån mig. Och vi fick inga resultat. Och då säger Aina: men pappa, sa hon, vet du att pojken som blev frälst när mamma predikade, 600 människor har blivit frälsta genom den pojken. Tittar han bort och så är ena dagen över, så har han tagit emot Jesus och blev frälst. Och 2 veckor senare gick han hem till Gud. Hemma hos Jesus. Jag tycker det är en fantastisk berättelse. De åker tillbaka till Amerika. Nu ska du höra här. Några år senare så får de en ny inbjudan att komma till London. Till en konferens om evangelisation. Och Aggie och hennes man åker dit. Och en superintendent, vad ska man kalla det för? En ledare för Kongo talar. Han har en rörelse i Kongo med över 110 000 döpta medlemmar. Talar om evangeliets spridning. Och Aggie som hör det här kan inte låta bli, utan han måste gå och fråga honom. Har du hört talas om Aina Sveaflod? Så säger han, självklart har jag det, så. Vad vet du om det? Det var min mamma. Hon dog när jag föddes. Och då tittar den här biskopen på honom och säger han, är du den flickan, så? Vet du, sa han, jag var den där lille pojken. Jag var den lille pojken som din mamma predikade för. Och varje år går vi till hennes grav. Det var hon som startade väckelsen i Kongo, sa. Då tänkte jag, det här, hörde det här. Wow. En människa som vann. En människa för Gud. Förvandlade ett helt land. Hon åkte ner till Kongo. Vet att Hollywood håller på att göra en film om det här. Det ska bli en spelfilm om det. Det är en helt fantastisk story. Och jag hade haft. Visst hade han en sån här fina bild, ska jag visa de här bilderna på graven när Aggie kommer tillbaka till Afrika. Hon böjer sina knä vid sin mammas grav. Och den här biskopen står jämte och sa och läser bild. Om inte vetekornet faller ner i jorden och dör, så blir det ett ensamt korn. Men om det faller ner i jorden och dör, så växer det upp och det skjuter frukt. Det här är vad vi talar om ikväll. Jesus kan använda dig till att göra någonting för någon människa på jorden. Prisat vara Herrens namn. Jag sa prisat vara Herrens namn. Det är kanske någon i ditt område som behöver din hjälp imorgon. Det är kanske någon du kan sträcka ut handen emot. Det är kanske någon människa där ute som behöver din hjälp. Ibland så tänker vi säga, ja, men en, vad är en människa? Vet du, jag har bett för en människa. Jag har ett projekt som jag har haft i 40 år. Och det är min mamma. Min mamma. Det var hon som födde mig. Och jag har bett för henne i 40 år. Att hon skulle bli frälst. Hon har alltid varit positiv. Hon har sagt, ja, du är en duktig predikant, Carl Gustav. Åh, jag tycker du är den bästa av dem alla, säger hon. Ja, det är ju inte sant, men du är partisk, säger jag. Ja, men du är i alla fall min pojk, sa hon. Och det är så härligt att lyssna på dig, så. Och ibland så jag tänkte, ja, det är ju härligt. Men jag skulle önska att hon tog steget. Så jag har bett för henne. Och jag har sagt, jag vill inte vinna hela världen om inte min mamma kom med mig i himlen. Och så för några månader så ringde hon. Jag tog med henne till Tyskland på en resa och träffade Maria-systrarna där nere. Och hon blev så förälskad i Maria syster, och de blev förälskade i henne. Så de började vittna för henne om Jesus hela tiden. När vi satt i frukost så berättade de om under och varit med dem. Och oj vad de berättade. Det är lutherska, härliga systrar som tror på Jesus och ber dagarna i ända. Så hon kom hem och sa, nu Carl Gustav ska jag börja en alfakurs, sa hon. Fassa. En alfakurs. Och då var det en syster, vet du. I en pingstförsamling i min hemstad. Som hade fått på sitt hjärta att hon skulle ringa min mamma. Och säga, Ulla, ska du inte komma på en alfakurs? Och jag sa, varför ringde du min mamma? Jag bara fick din mamma på mitt hjärta. Och jag ringde henne. Och hon kom, sa hon. Och så gick hon där hela hösten. Och så ringde hon mig. Och så sa hon, nu Carl Gustav. Har det hänt så? Jag var omfrälst. Jag var omfrälst. Så min mamma, hon är det mest härliga. Och så, Carl Gustav, min granne har cancer, sa hon. Du måste ge mig ett ord, sa hon. Jag tänkte, min mamma begär ett ord. Och säger, jag måste gå in och be för han. Så. Tänkte, ska du be för? Kan väl börja med en förkylning, tänkte jag. Han har cancer överallt, så. Jaha. Alltså, Jesus hjälper mig. Så sa, har något ord, så. Har något ord, så. Vi måste ha ett ord att ge han, så. Ja, så det kan jag hitta, tror jag. Jag blir för sjuka hela tiden, så det är klart något ska vi hitta, tänkte jag. Men jag blev så chockad att min mamma frågade den frågan. För min mamma har aldrig ställt sig, hon har pratat om allt annat, kultur och allt, men inte om ord från och Bibeln. Så jag gav det här ord, mamma, kan du ge till den här mannen? Och så säger du så här, och dadadadada. Hopp, så kom hon tillbaka. Nu är det gjort så. Han har fått bön och han har fått ord. Nu väntar vi på miraklet, så. Så ringde hon några dagar senare. Vet vad som har hänt, så. Han var på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg här. Och läkaren satt och bara skakade på huvudet. Cancern är borta ifrån hela kroppen, så. Oh, tack Jesus. Oh, glory to God! En människa. Tänk att vara med och se en människa förvandlas. Vi vill ha tusentals, ja. Vi vill ha skaror, ja. Vi vill ha stor väckelse, ja. Men jag tror det börjar med att vi försöker vinna en själ för Gud. Och allt folket sa. Amen. Ska du vilja vara med på det här? Jag tycker det här är en fantastisk predikan, om man ska vara ärlig. Så. Jag tycker att jag håller med min mamma. Det här var en väldigt bra predikan. Alltså. Jag har fått den från Gud. Och jag tror det är ett budskap till Kristi kropp idag. Att inte bli frustrerad. För att ja, men jag är ju ingen stor predikant. Jag kan inte göra så mycket. Nej, men du kan göra lite. Och du kan göra någonting. Du kan hjälpa någon. Du kan uppmuntra någon. Du kan sträcka ut din hand mot någon människa. Det är för att hela Bibeln bygger på detta. Gud älskade världen. Att han sände en son. En hälsning. En frälsare. Som dog för hela världen. För att var och en, inte dem, utan var och en och en, skulle bli frälsta. Visst är det underbart när vi, kom du ihåg när du skakade äppelträden när du var liten. Och alla äpplena ramlade ner. Men det var bäst att ta den här handplockade frukten. Den som var mogen, den är alltid bäst. Man skakar ner dem, vet du, och då kommer även sån här omogen frukt ner. Men tänk när det kommer en och en. Och därför så är det fantastiskt med en församling. Den behöver inte alltid växa explosionsartat. Den kan växa lite grann. Hörde pastor Ulf, när han var i Amerika för många år sedan, så kom en man till honom och sa att jag har ett bud. Det var nämligen en profet. Profetissa som var väldigt stark. Jag kommer ihåg henne. Hon hade väldigt starka budskap. Så alla bibelskoleleverna gick och åkte till henne. För de ville ha profetier. Så pastor Ulf åkte dit också. För han ville också ha en profetia. Så hon profeterade över allihop. Och när hon kom till pastor Ulf så sa hon, oj, jag blir så trött, så. Jag orkar inte längre. Så hon gick iväg. Och han fick ingen profetia. Han stod där liksom. Han hade väntat där i 4 timmar för att få en profetia. Så blev bara ingenting. Nej, jag är trött, så. Oj, oj, oj. Hej med allihop. Fick de gå. Och när han tog sina kläder så kom det en man och sa, men jag har ett ord till dig. Ni ska ha ett arbete när ni kommer hem till Sverige. Och det ska växa sakta, sa han. Inte och tänkte, sakta, det vill ingen veta. Då. Men vet du, de där träden som växer sakta, de blir stora. Och de får många grenar. Det är aldrig farligt att växa sakta. Jag tittar på er här så ser jag den här församlingen har vuxit. Så jag var det kanske inte explosionen, men den har vuxit. Och den växer. Det finns liv här. Och låt det bara fortsätta. Och försök att vinna. En och en. En syndare i taget. En människa som vidrörs. Och många kommer att se Guds härlighet i denna stad. Ska vi be tillsammans? Ska vi ställa oss upp inför Herren? Ska vi låsa den komma fram? Prisat vare Herrens namn. Prisat vare Herrens namn. Ska vi bara lyfta våra händer mot himlen och bara be om Guds nåd och hjälp över våra liv. Halleluja. Herre, vi tackar dig. Herre, vi prisar dig den här kvällen. Att vi får bara överlåta våra liv till den enda Mendikajo. Åh, Herre. Vi vet att vi inte kan frälsa alla. Vi kan inte hjälpa alla. Och du gjorde aldrig så heller, Jesus. Men du kom till en. Tackar dig för äktenskapsbryterskan som du bara gick till och hade ett ord till henne. Och hela hennes liv förvandlades. Den blindfödde mannen som kom, du botade honom. En människa. Åh, Herre, vi bara prisar dig. Herre, vi bara prisar dig. Herre, vi prisar dig, Herre, att idag, Herre, så får vi bara ge våra liv till att hjälpa någon. Att uppmuntra någon på vägen. Herre, vi kan alla be oss om någon, Herre. Vi kan alla be för någon, riktad bön för någon, Herre. Vi kan alla prata enkelt om Jesus. Vi kan alla låna ut en kristen bok till någon, Herre. Vi kan alla kan bjuda med någon på något möte någon gång. Herre, vi prisar dig. Herre, vi prisar dig. Åh, bahari zindirianda karamandaya. Herre, vi ber. Herre, vi tackar dig, Herre. För att den här kvällen, Herre, så vill du bara uppmuntra människor. Till att gå hela vägen med dig, Herre. Till att komma in i detta liv. Att se människor förvandlas av din kraft. Herre, jag ber för varenda en som är här ikväll. Tack att din nåd. Tack för ungdomar som finns här. Som ska bara få nåden av att se detta börja ske i deras liv. En efter en. En efter en. Som bara kommer till tro på dig, Herre. Herre, vi prisar dig. Ska vi bara lyfta våra händer mot himlen och bara tacka honom just nu. Jag känner mig så kraftlös. Herren ska ge dig kraft. Det är därför vi har den helige ande. För att vi ska kunna sträcka våra hjärtan ut till någon människa. Någon där ute. Det är någon där ute som behöver din hjälp. Det är någon där ute som ska bli frälst. Det är någon där ute som ska vidröras. Och det finns någon där ute den här veckan som kommer att bli vidröra av någon här inne i det här kyrkorummet, Herre. Och det är någon som livs kommer att, vi kan aldrig förändra hela världen, men vi kan förändra hela världen för någon. Herre, vi ber just nu, Herre. Vi ber, Herre, just nu att detta ska bli en princip som vi ska leva av resten av våra liv, Herre. Resten av våra liv, Herre. Så ska detta ske. Herre, vi tackar för det ordet från himmelen som kommer ner till oss ikväll. Herre, som utfordrar oss och som upplivar oss och som sätter oss i en riktning, Herre, som kan förvandla hela världen. Herre, vi tackar dig. Vi ber, Herre, för den här församlingen. Jag ber för den här staden. Jag ber att din ande ska vila över den här staden. Att din ande ska vila över den här staden, Herre. Att församlingen ska få vara ett salt i förruttnelse. Åh, Herre, att vi ska få vara stå upp för sanning, men också stå upp för kärleken till människorna. Att vidröra dem som behöver vidröras. Hur många är som är här ikväll säger, jag har en person som jag tänker på just nu. Som jag vill ska bli frälst. Lyft upp din hand om du vet någon. Håll upp din hand om du vet någon som, vi säger det, alla här har någon. Någon som du vill ska bli frälst. Ska du bara be för den personen just där du står just nu. Och Herre, vi ber för den här personen just nu, Herre. De som vi räcker upp just nu. Den hand som är uppräckt för en person. Herre. Vi ber för detta, Herre. Vi ber att din helige ande ska röra vid de människor som vi lyfter upp inför dig nu, Herre. Nu, Herre. Åh, Herre, vi ber. Herre, vi ber. Herre, vi ber den här stunden, Herre. För de personerna som just nu vidrörs av bönens ande. Och de personer som just nu vidrörs. De avfällingar som har lämnat dig, som inte finns med längre, men som nu Herre behöver din hjälp. Herre jag ber för de livena just nu, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att din kraft, vi kraften att vidröra en. Tack för det förlorade myntet, den förlorade sonen, förlorade dottern, förlorade fåret. Herre, vi kallar på dem. Mambre digo sombre dade daya si o bondoya. Herre, vi lovar. Herre, vi lovar. Herre, vi lovar. Ora bashir. Ola bashi ala mana mana. Oh, halleluja, halleluja. Vet du, ibland kan en gåva förändra en människas liv totalt. Har du varit med om den gången att du ger en gåva till någon människa och den människans liv blir totalt förvandlad? Du kan inte ge gåva till alla, men du kan förvandla någon människas liv. Jag såg en mamma i vår församling, ensamstående. Hennes man har lämnat henne. Satt liksom i en gammal bil och åkte. Hennes son var lite handikappad och det var stannade på björnjärn. Jag bara såg den här sonens ledsna ansikte varje dag. Han åkte till skolan. Och så hörde jag mig själv bedja, Herre, hjälp den här familjen så de får en ny bil, för bilen håller på att gå i bitar. Herre, ge dem en ny bil bara. Jag hörde mig be. Då sa en helige ande, nej, sa han, du kan väl ge den, sa han. Jaha, sa han. Så jag gick hem till min fru och sa, vad säger de om vi ger bort din bil, sa jag. Och vet du vad hon sa? Amen, sa hon. Det gör vi på en gång, sa hon. Så åkte hon ner och lämnade nycklarna. Och jag lovar dig, hela den familjens liv blir förvandlad. Nu ser jag pojken varje dag, han sitter så här. Glädje kom in i den familjen. Ibland kan en liten gåva, en liten plåtburk, förvandla en människas liv. Ibland kan 100 euro förvandla en människas liv som inte har mat att äta. Och vet att det kommer bli dagar nu när det blir lite svårare. För det kommer bli svårare. Det kommer bli svåra tider, jag lovar dig. Det är inga lätta tider vi går in i. Men vet du vad? Vi kan hjälpa massor med människor nu. Små saker, små handlingar som kan förvandla massor med människors liv. Du kan göra någonting för någon. Kanske den här veckan redan. Ska vi bara be om det här just nu? Innan vi lovsjunger. Låt oss bara be om hjälp från himmelen. Herre, led oss närmaste dagarna, närmaste veckorna, närmaste månaderna, det närmaste året, att vara ledda av dig i vårt givande, hur vi välsignar människor, men också hur vi delar evangeliet med människorna, Herre. Låt oss bara sträcka oss utåt, Herre, från våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Ska vi bara lyfta våra händer och prisa honom när du står just nu. Ora ba shila la mata da la mana la mana la mana sa la mana la mana la mana. Yes.